Du lyssnar på Högkänsliga barn av Åsa Wikman, uppläst av mig, Malin Berghagen. Inledning. Jag kommer ihåg att jag var ute och promenerade i skogen en vacker höstdag medan jag lyssnade på en bok om högkänslighet, när poletten plötsligt trillade ner. Det här är ju jag, tänkte jag där mitt bland alla virvlande löv i skiftande färger. Där och då öppnades en helt ny värld för mig. Sedan gjorde jag som jag alltid gör, en total djupdykning i ämnet. Googlade, inhandlade böcker och startade ganska snart därefter Instagramkontot Orkidébarn Sverige, där jag sprider kunskap om hur det är att vara ett orkidébarn. Jag förstod ganska snabbt att det inte bara var jag i familjen som var högkänslig, utan även min dotter. Att min son också var det förstod jag långt senare. Redan när Isabella var bebis tyckte jag att det var något som var annorlunda med henne. Jag pratade med vänner och letade runt på nätet för att få svar på varför allt tycktes vara så mycket svårare med min dotter än för andra bebisar. Utmaningen bottnade såklart i att både jag och min dotter var högkänsliga. Men det var så mycket jag inte visste om våra personlighetsdrag, vilket gjorde att både hon och jag ständigt var överstimulerade och aldrig fick den återhämtning som vi så desperat behövde. Inte konstigt att jag tillbringade så många nätter vandrande runt kvarteret för att få min lilla överstimulerade dotter att komma ner i varv. Förmodligen påverkades hon också av sin väldigt stressade mamma. Högkänsliga personer har extra känsligt nervsystem, vilket gör dem känsliga för sensorisk stimuli, alltså stimuli som vi tar in genom våra sinnen. Exempel på stimuli är ljud, dofter, ljus, andra människors sinnesstämningar och känslor. Framförallt de högkänsliga barnen påverkas mycket av sin närmiljö, då de är extra formbara. Hur omgivningen bemöter och hjälper dem att hantera sina känslor kommer alltså påverka dem mer än icke-högkänsliga barn. Sensorisk bearbetningskänslighet, som är det vetenskapliga namnet för högkänslighet, innebär att högkänsliga individer är mer sårbara för påfrestningar, men samtidigt mer mottagliga för positiva miljöer, varför det också går att se personlighetsdraget som en fördel. Detta innebär att det vilar ett stort ansvar på oss vuxna som kommer i kontakt med de högkänsliga barnen, föräldrar, lärare, pedagoger, psykologer, socialsekreterare, läkare med flera. För har det högkänsliga barnet en stödjande miljö där de vuxna runt omkring möter barnets behov av närhet, bekräftelse och kärlek, kan barnet växa upp till en välmående vuxen. Men om det högkänsliga barnet istället växer upp under sämre förhållanden där behoven inte tillgodoses, löper det betydligt större risk än ett icke-högkänsligt barn att utveckla besvär som depression, ångest, problematisk skolfrånvaro med mera. När det gick upp för mig att jag och mina barn hade detta personlighetsdrag började en lång process av reflektion och bearbetning. Idag vet jag så mycket mer än vad jag gjorde när jag blev mamma för första gången, och jag vet att om jag hade haft denna kunskap då skulle jag besparat mig själv och framförallt min dotter mycket lidande. Mitt långsiktiga mål är därför att sprida kunskap om högkänslighet till alla. BVC och MVC ska ha som rutin att ställa frågor om högkänslighet för att informera föräldrarna om personlighetsdraget och vilka utmaningar som kommer med det. Förskolepersonal, lärare, sjuksköterskor, psykologer och läkare bör alla ha kunskap om högkänslighet så att de åtminstone har det i bakhuvudet när de i sin profession möter barnen. Att inte ha kunskap om högkänslighet som lärare eller pedagog är inte ett alternativ i det samhälle vi lever i, med allt större barngrupper, krav på prestation och ett bombardemang av stimuli i form av mobiltelefoner, iPads och datorer. Vårt samhälle är inte anpassat för den betydande andel barn vi talar om här, och därför är risken större att de utvecklar psykisk ohälsa om vi vuxna inte finns där och stöder dem med kunskap och verktyg. Hur skapar man då en tillräcklig...